Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för den gåva som vi har fått samla in nu. De gåvor som samlas in på många andra platser inom SM just idag. Herre, vi ber att det ska få vara till välsignelse. Vi ber om ett gott förvaltarskap, att vi ska använda det på rätt sätt. För missionens sak, för att vara den missionsrörelse vi säger att vi vill vara. Det ska förvaltas på ett sätt som gör att människor får del av evangeliet både i Sverige och i andra länder. Vi ber för våra missionärer som just nu finns ute på missionsfältet på olika håll. Som idag arbetar hårt för att dela kärleken ifrån dig, budskapet ifrån dig. Herre, vi ber för våra pionjärer som idag försöker bygga församlingar där det är väldigt få församlingar som syns och så. Man vill nå ut till grupper som annars inte får höra evangeliet. Vi ber för dem idag. Vi ber för alla våra etablerade församlingar som här i Gnosjö. Hur vi ber om inspiration och glädje. Om att få dela evangeliet med människor där man finns. Och också få dela med sig av det man har ut. Till sådana saker som gör effekt för människor också långt borta. Be att vi ska få vara med och bygga ditt rike tillsammans. Så ber vi för den här stunden när vi ska läsa ditt ord tillsammans. Hjälp oss att förstå, Herre. Hjälp oss att ta till oss det som du vill ha sagt den här stunden. I Jesu namn. Amen. När man kommer som gäst så här från samfundsexpeditionen då. Då har man ju en önskebild i sitt huvud att man ska få en riktig sån här inspirerande utmaning att predika om. Och ibland får man någonting annat att brottas med. Jag säger inte att det inte är inspirerande, men jag höll på att köra fast ordentligt när jag började arbeta med den text som är föreslagen för den här söndagen. Temat den kämpande tron. Och den evangelietext som jag ska läsa nu, den har gett mig möda, ska jag säga. Men jag brukar ju säga till de pastorer, jag försöker coacha lite grann att man ska inte backa för en utmaning, utan ta den. Då måste jag ju försöka leva så också. Så nu tänker jag att nu ska jag ta med in i en text som har gett mig bra mycket huvudbry och bekymmer. Från Matteus 15 och vers 21 och framåt. Och kom ihåg det här temat nu då, den kämpande tron, för det lyser igenom i den här texten. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Men han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne och ge sig iväg, hon går ju här bakom oss och ropar. Men han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Och han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, Herre, sa hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. När jag började läsa in mig på den här berättelsen blev jag ganska frustrerad. Jag såg en kvinna i nöd, i djup nöd. Hon har ett sjukt barn som mår förskräckligt dåligt. Och så är Jesus tyst. Säger ingenting. Och när han väl säger någonting så tycker jag det är svårbegripligt. Vad är det som händer? Det ska jag försöka dela några tankar om nu. Den här berättelsen börjar med ett viktigt ord. Därifrån drog sig Jesus undan. Därifrån. Det finns en bakgrund till det som hände här. Någonting som har hänt tidigare. Läser man då kapitlerna före så förstår man att i det som nyss har varit har det varit otroligt intensivt för Jesus och lärjungarna. Det har hänt spännande saker. Mycket folk har kommit och gått. Många har blivit botade. Man har haft ett matunder där med 5000 män som får mat förutom kvinnor och barn. Lärjungarna har upplevt en storm på Genesarets sjö och sett Jesus komma till dem på vattnet. Det har hänt fantastiskt mycket spännande, men det har också varit tider av kamp. Jesus har missförstått fått dra sig undan sin hemstad Nazaret. Han har fått besked om att Johannes döparen blivit halshuggen på kung Herodes order. Det har dykt upp motståndare från Jerusalem i form av skriftlärda och fariseer som har kritiskt granskat verksamheten och sådär. Och Matteus berättar i evangeliet vid flera tillfällen om hur Jesus och lärjungarna försökt dra sig undan någonstans, bort från folket för att få vila lite grann. De försöker ta sig till andra sidan sjön, men där går ju inte, för där känner folk igen honom och så är det nya människor som är ny nöd. Och det händer flera gånger. Så nu gör de någonting i den här texten. Det står att därifrån drar de sig mot trakterna av Tyros och Sidon. Det innebär egentligen att de går utomlands. Hade vi varit i Helsingborg så hade man liksom tagit sig över till Helsingör. Eller någonstans. Det är inte så många mil. Men det är ändå ett helt annat sammanhang. Där bor inga judar. Vi kommer liksom bort från det här där Jesus är känd. Och förmodligen är det ju så då att man är ett desperat behov av vila. Och där i Tyros och Sidon skulle det kunna finnas lite anonymitet. Va? Det är inte så många som vet vilka vi är. Lite lugn. Och det är i det sammanhanget den här kvinnan dyker upp. Varför hon känner igen Jesus, det vet inte jag och förmodligen inte du heller. Men på något sätt så anar hon vem han är. Och så börjar hon att ropa i sin nöd. Min dotter är ansatt av en demon, säger hon. Vi vet inte hur det ter sig. Vet inte om diagnosen är rätt ställd. Men det är lätt att förstå att hon är i djup nöd, eller hur? Och kamp. Det tycker jag själv är det värsta i livet. Det är när barnen inte mår bra. Då är det en oerhörd kamp. Och jag kan känna med hennes smärta och kamp in i märgen. Och hon ropar, men Jesus är tyst. Hon får inget svar. Och jag tror att vi är många som har varit i den kampen. En kamp vi inte alltid talar så där jätteöppet med varandra om. Guds tystnad. Men som ändå är mångas erfarenhet. Att nöden är stor. Vi ropar och ber men upplever inte svar utan tystnad. Det finns en saltarsalm i saltaren där en författare skriver så. Hur länge ska du dölja dig, Herre? Och hur länge ska den här tystnaden bestå? Jag har stått där i mitt liv vid sjukbäddar, dödsbäddar och minnesstunder och begravningar och andra sammanhang där man känner att smärtan är så där oerhört påtaglig. Där vi också har blivit tysta, jag och de andra som har varit i det rummet. Därför att det finns inga ord liksom. Det finns ingenting att säga längre. Den enda tröst vi kan ge varandra är närvaron av att vara där tillsammans. Och hoppet om att Gud hör och ser. När vi inte kan få det vi vill och önskar och inte är öppna för andra svar, kanske tystnad och närvaro är allt som är möjligt ibland. När vi inte kan få det vi vill, när vi inte öppnar för några andra svar, återstår tystnad med närvaro. Jag tror att Gud alltid är närvarande. Och visst är det sant att både jag och andra också bär erfarenheten av att Gud har funnits där i nöden och burit. Gett kraften, visat på öppningarna. Men många kan också vittna om den där tystnaden. Och att det är först efteråt när man ser tillbaks man kan se att Gud var faktiskt där. Men frågorna kanske fortfarande hänger kvar. För det finns inget svar som vi kan förstå. Så är det ibland när man lever i en fallen värld, tänker jag. Vi är inte vare sig i helvetet eller i himlen, utan vi är i världen. En fallen värld som är fantastisk och vacker, där det finns det här som Gud säger vid skapelsen och allt är gott. Men där det också finns ondska och kamp och frågor utan svar. Men Gud är närvarande där. Finns där och bryter in i våra liv till styrka, tro och glädje. Men ibland så har vi den där kämpande tron att leva. Att hålla fast vid Gud trots att man känner att just nu är det tyst. Gud finns där i alla fall. Och ibland är det viktigare att ha en hand att hålla i än att ha några svar. För jag tror att en människa i lidandet stund, om du frågar, vill du ha ett svar eller vill du ha en hand? Så tror jag att vi 99 gånger av 100 minst kommer att säga, ge mig en hand. Så jag inte är ensam. Guds närvaro och vår närvaro med varandra. Så tillbaks till den här berättelsen. Och den fråga jag har grubblat på mest av allt, tror jag. Varför svarar han inte? Och varför svarar han så konstigt när han väl säger någonting? Varför hjälper han henne bara inte? Och nu ska jag dela min tanke med er och så får ni värdera den själva. Ni kanske har en bättre idé. Men jag tänker så här. Vi får ju inte glömma bort att Jesus var människa fullt ut. Det Jesus gör här kanske handlar mer om ett sätt att förhålla sig till all nöd i världen som människa än som Gud. Gud är obegränsad. Gud kan ta hand om allt. Gud är allestädes närvarande och allt det där. Men det är inte en människa. Du kan inte vara överallt och göra allt och räcka för allt. Och det kunde ju inte Jesus heller eftersom han var människa fullt ut. Men det kommer ju en begränsning. Vi kommer aldrig att kunna göra allt det som behövs i världen. Inte allt det som människor önskar av oss. Och inte heller det som vi själva kanske skulle önska och vill. Att under en längre tid köra hårdare än vad krafterna tillåter slutar ju som många bittert fått erfara i någon slags hjärntrötthet eller utmattningsdepression eller värk. Det gäller ju också för Jesus, tänker jag. Om vi nu tänker, han är ju människa fullt ut med de begränsningar det är. Och nu kommer han i ett läge där de länge har sökt efter vila, efter paus, efter att slippa alla människor och all nöd. Vi måste andas en stund. Och så går de till Tyros och Sidon, men också där finns ju nöd. Och nöden börjar påkalla hans uppmärksamhet och insats. Och jag har tänkt, vad skulle hända om Jesus bara säger, ja, jag hjälper dig också. Har vi då öppnat en ny verksamhet i Tyros och Sidon? Hur många människor kommer att få höra talas om det och kommer springande? Och så har vi en öppningsakt på någonting som springer iväg och blir något jättestort. Det kanske växer så mycket så att Jesus aldrig skulle kommit iväg till Jerusalem för att göra det som han skulle göra, nämligen ge sitt liv för hela världen. Kan det vara så ibland som människa att man måste säga nej till en del saker, hur viktiga de än är, för att inte det viktigaste ska gå förlorat? De har inte råd att öppna upp den här stora verksamheten i Tyros och Sidon. Vi kan inte vara styrda av alla behov. Om alla behov i Gnosjö ska vara täckta och lösta och all nöd fixad innan Maria får gå hem och vila, så kommer ni inte ha en pastor länge till. Eller hur? Det går inte. Om du aldrig kan gå hem ifrån företaget utan att alla saker är lösta och ingenting fick skjutas upp och ingenting fick ett nej, då kommer ju inte det här att bära särskilt länge, eller hur? Ibland måste vi säga nej, skjuta upp och låta en del saker vara. Till en annan dag eller en annan gång. Och en del får vi lämna. Och det låter ju hårt. Och jag tänker det först om Jesus. Jag tycker du låter hård. Jag är sänd till Israels folk. Jag ska göra detta. Men som sagt, han är ju människa också. Begränsad. Och också en människa måste ibland säga nej till viktiga saker. Lärjungarna har ett lite annat förhållningssätt. De bryter in med en vädjan. Säg åt henne att ge sig iväg. Hon bara ropar ju. Hon stör. Det är ett sätt att reagera på nöden i världen. Att vara lite så här strutsmentalitet, tycker jag. Kan du inte skicka bort henne så vi slipper höra hur det står till? Måste vi verkligen veta allt om lidandet? Måste de här tiggarna sitta här gång på gång och påminna om att det finns fattigdom och nöd? Kan vi inte förbjuda dem istället och säga, ni får inte vara här? Exakt vilka problem har vi löst då? Nu tror inte jag, om man ska stryka ut hakan där, att en peng i en mugg är det bästa sättet att hjälpa. Men att säga, ni får inte vara här och ropa ut era nöd, är inte det att säga, vi vill inte se, vi vill inte höra. Och lite grann tycker jag det är vad lärjungarna signalerar. Hon är ganska jobbig, kan vi inte ta bort henne? Och Jesus säger nej. Han berättar vad som är hans riktning. Hans kallelse. Men han skickar inte bort någon. Och säger inte, du kan inte ropa ut din nöd. Jag tror det är farligt att ha lärjungarnas mentalitet. Den är djupt mänsklig. Men vem kan förbjuda en människa att ropa ut sin nöd? Det måste väl ändå vara en mänsklig rättighet att få göra det. Och samtidigt är det en mänsklig rättighet att säga, jag kan inte göra allt. Det är det här som är min uppgift. Och jag tänker att vi kan lära oss något viktigt här om hur vi kan förhålla oss som människor. Jag tror att Gud har alla resurser. Att Gud kan vara närvarande överallt och göra allting. Men vi kan det inte. Vi behöver fråga oss, vad är våran kallelse? Vad är min uppgift? Vad ska församlingen i Gnosjö göra med de resurser vi har? Vad är kallelsen för den här församlingen? Vi behöver fundera på vad Alliansmissionen ska ha för kallelse. Just nu så sitter en grupp och arbetar med något som heter Vision 2025. Och målsättningar för de närmsta 8 åren framåt. Är det viktigt? Ja, det är viktigt. Därför att det är bara när man vet vad min uppgift är som man kan säga både ja och nej. Där man inte styrs av det som tillfälligt händer. Förändringar måste vi ju respondera på. Ibland behöver vi förändra vår verksamhet, men vår kallelse ska vi inte förändra. Det är vårt sikte. Och här behöver vi alla på något sätt ha tydligt. Vad är viktigt? Och jag tänker att det finns en vägledning i min slitna förlovningsring som har ganska många år på nacken nu. När vi förlovade oss så satte vi ett bibelord i den här. Från Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det måste vara ett prio i vårt liv. Att Gud får vara först. Jag tror inte vi har lyckats alltid. Så det är inte det jag säger. Titta på oss och se hur man gör. Men jag tycker att det är en bra grej som står i ringen. Det är bra tänkt. Och det har gett oss en strävan som vi återvänder till. Sök först Guds rike. Det var ju det handlade om först. Och utifrån det, vad är det vi ska göra? Ibland måste vi i vår begränsning säga, ja, det där är jätteviktigt. Men det är inte det viktigaste. Gud måste ta hand om helheten. Men det vi inte ska göra är att säga, jag ser inte. Jag hör inte, utan lyssna och se. Och när vi ser det som är vår kallelse, det som är vår uppgift, det som är Gnosjö missionsförsamlingens uppgift, då ska vi göra det fullt ut och med kraft, med kärlek och utgivande kärlek och engagemang som Jesus gjorde. När han gav sitt liv för hela den här världen. Och barmhärtigheten i hans hjärta syns ju där när han gör ett undantag för den nöd. Inga regler utan undantag. Så är det ju. Barmhärtighet är viktig. Men ändå. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att vi får vända oss till dig just nu. Herre, tack för att nu är du inte längre i begränsningen av att vara människa. Nu är du den som kan vara närvarande överallt. Som kan vara här i Gnosjö samtidigt som du befinner dig i Syrien och överallt. Men Herre, hjälp oss som är människor. Att inse vår begränsning. Inte så att vi gör ingenting. Men att vi verkligen tänker efter. Vad gör vi med den tid, med de resurser, med den kraft vi har? Som enskilda, som församling och som samfund. Hjälp oss att förstå vad som är vår kallelse. Och hjälp oss att hålla oss till den. Så att vi gör det som är viktigt och som är på riktigt. Och hjälp oss så att vi inte tappar bort ditt rike först. Utan att du får vara prio ett i våra liv. Så ber vi i ditt namn.